A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och min vecka har varit riktigt trevligt med elbil. Jag kör runt i en Audi e-tron GT RS. Eller om det är RS e-tron GT. Vem vet. Det vi vet dock är att Kristoffer Gullin är med oss här idag. Som vanligt. Tjena Kristoffer. Hur har din elbilsvecka varit?
Hallå Peter. Det är kul att du nämner den där e-tron RS GT eller vad den nu heter. För jag insåg att under de här veckorna som du har den bilen så kör jag 4 bilar som tillsammans kommer upp i samma kostnad som den bilen. Så att mina bilar är något billigare.
Hur hinner du med 4 bilar?
Ja, men eftersom jag tar en bil i veckan så kan jag under de här 2 veckorna som du har den så har jag först kört Kia Niro EV. Och nu sitter jag och kör BYD Atto 3. 2 stora konkurrenter mot varandra. Det ska ju bli kul att se. Och sen imorgon faktiskt, vi spelar ju in på en torsdag nu istället för normalt sett fredagar eftersom jag ska iväg imorgon för att köra en Nissan Leaf mot MG4 Standard Range. Sveriges billigaste elbil just nu i alla fall. Får vi se vad den kan göra för roligt. Men det är bara över dagen.
Vad spännande. Det ska sägas att det kanske lät lite arrogant att inte hålla koll på namnet här på den här e-tron RS GT. Men det är ju så att det skrivs ut olika på olika ställen, även hos Audi. Så att det är därför som det är lite oklart exakt vad den där bilen heter.
Deras namnstandard har jag lite tappat koll på. Vart man ska sätta e-tron någonstans, om det är före, efter eller mitt emellan.
Liksom. Man får välja helt enkelt en fri värld. Vi ska fortsätta prata en hel del Audi här framöver och de har lanserat lite produktnyheter. Men först så har vi fått fråga, eller kanske snarare feedback. Vi bad ju om att få lite input på hur vi ska prata räckvidd, VLTP och förbrukning och sådär. Och Kristoffer, vad säger Christian egentligen?
Precis, det är Christian här som har kommenterat på Spotify. Han skriver så här: bra att ni försöker reda ut det här med räckvidd och VLTP. Men är det inte förbrukningen, det vill säga mil per kilowattimme, som man skulle titta på för att få driftkostnader gentemot fossilbilen? Tack för en bra program, skriver han också. Det har han väl egentligen inte helt fel i heller. Det är ju förbrukningen som är det intressanta. Det han tycker att man borde mäta är alltså mil per kilowattimme istället för kilowattimme per mil, som vi ofta pratar om istället.
Frågan är om det är felskrivning. Du kommer ju inte ens en mil per kilowatt. Kilometer snarare då per kilowattimme.
Nej, för det jag tänkte att det skulle bli då, det blir ju typ 0,4 mil per kilowattimmar beroende på vad förbrukningen blir. Och det tror jag blir lite väl luddigt. Där tror jag att det är bättre att säga att en mil drar 2,2 kilowattimmar.
Precis.
Jag håller med om att förbrukning är bra egentligen, men att man kanske ska vända på det.
Det är ju precis. Kilowattimmar per mil.
För då blir det ju också liter per mil som det var en gång i tiden också.
Just det. För annars har vi ju kilowatt per mil. Nu pratar vi mycket om vad. Och det är ju, har ju en viss korrelans där. Kilowatt per timme blir ju kilowattimmar. Jag gör helt enkelt så här att jag skriver var en bil drar, hur många kilowattimmar per mil. Inte wattimmar per kilometer, inte kilowattimmar per kilometer eller 10 mil, utan kilowattimmar per mil. Och då är vi alltså nere på mellan 1,5 och 2 eller 2,5 eller ibland 3 kilowattimmar per mil. Och sen inom parentes anger jag VLTP, den officiella. Och sen har jag också worst case scenario. Det är alltså svensk motorväg i dåligt väder. Då säger jag också hur många kilowattimmar per mil den drar och vad det innebär då i längd, i och med att vi har olika batterier. Så jobbar jag.
Det är tur att det är i alla fall 10 gånger tabell. Så även om vi skulle mäta wattimmar per kilometer, kilowattimmar per mil eller kilowattimmar per 10 mil, så är det fortfarande bara gånger 10. Så att det är inte helt...
Det är bara vad kommatecknet hamnar, så att säga.
Precis, det är inga gallons per kilowatt hour eller något sånt. Eller vad de nu säger. Ja, det var helt fel terminologi. Men du förstår vad jag menar.
Jajamensan.
I landet långt borta.
Vi, det avlånga landet... kör vi gånger 10 här med och kilowatt och liter och sådana saker. Vi ska gå igenom en rad intressanta nyheter här innan vi ska prata om att det är dags för ett nytt kapitel för dig, Kristoffer, och också det faktumet då att du har kört Kia Niro EV. Men först så en riktig snabbis här, hoppas jag att det är, för att jag tycker det här att det ska byggas Saab i Trollhättan igen. Är inte det lite av en icke-nyhet?
Jag tog ju med det här just för att du har varit väldigt tydlig med det här. För det som har hänt nu är ju att Nevs, det här företaget som tog över Saabs fabriker i Trollhättan, de gick ju i konkan och så vart det inget bra där. Sen så släpptes en presentation, pressmaterial på en bil de hade hållit på att bygga som de kallade MLGT, som nu inte skulle bli av då, eftersom konkursen var ett faktum. Men så var det tidningen Automotorsport som fick här i veckan säkra källor från Nevs, det enda vi har, där som säger att det är två svenska företag med samma europeiska ägare som har tagit över Nevs projekt, där MLGT är en av dem. Så det ser ut som att MLGT ska bli av, men dock inte under namnet Saab eller under namnet Nevs. Och jag tycker det här var fantastiska nyheter. Jag tycker det är jätteroligt att det ska byggas bilar, elbilar då, i Sverige, i Trollhättan. Kan vi få Northvolt med batterier? Då har vi liksom en svensk bil. Det tycker jag var fantastiskt. Och då har man pratat lite med typ Peter Esse som har totalt sågat det här.
Ja, men det här Saab-vurmandet har ju fascinerat mig ända sedan jag var ung. I och med att själv tillhörde vi Team Volvo då. Och sen det här att hela tiden bara Saab får ut en ny bil. Bara man kan lansera nya 9-5 så kommer det att ordna sig. Saab har lyckats ju aldrig tjäna några pengar. Och ordnar ju inte sig när man lyckades få ut 9-5. Och den här historien som man har följt. Och det här är en av Sveriges största eller längsta konkurs... Det var en hel verksamhet bara det, så att säga. Och de här konkursadvokaterna, de var väl de som tjänade mest pengar på det här till slut. Jag säger lite att låt de döda vara döda. Och jag tror att mycket runt den här behovet att få ut en... Vi har pratat lite om syftet med Audi e-tron, RS, e-tron GT och e-tron GT. Och andra Kia GT. Och de här bilarna som har så extremt mycket kraft. Och sen så kör vi runt och lämnar barnen på förskolan. Och vi kör på motorväg maxi 120 och sådär. Är det liksom, finns det verkligen marknad för en kraftfull GT-bil ifrån Sverige? Och finns det pengar till att göra det? Jag menar, vi har så många uppstickare inom elbilsbranschen som de lyckas ju inte. Jag menar, en av de mest framgångsrika uppstickarna är ju Polestar till exempel, som ju faktiskt lyckas få ut bilar och lyckas utveckla nya bilar. Men det har ju att göra med att de får enormt mycket pengar från Volvo och sina andra ägare då, det vill säga Geely. Och bilarna som tillverkas, Polestar 2 är ju liksom Volvo-grund. Den tog sig fram som en Volvo-bil, systerbil till XC40. Polestar 3, made in Torslanda. Konceptet, eller prototyperna i alla fall, och den är försenad på grund av Volvo. Det här är ju egentligen, det här är ju rebrandade Volvo-bilar till stor del då. Och Och sen de andra då som har försökt, jag menar, fiskar har ju försökt följa så länge, och det finns ju ett begrepp från som Steve Jobs myntade, real artistships. Alltså att gå från att visa upp massa coola prototyper och teknik man pratar om och sådär, till att faktiskt leverera och vara ett hälsosamt bilföretag som tillverkar elbilar. Det är väl bara Tesla som har lyckats med det.
Vi har ju en annan uppstickare här i Sverige också, som är ett gammalt märke som låg dött i många år och som nu ligger i topplistorna när det kommer till elbilar. MG. Ja. De var döda väldigt länge och nu är de väldigt populära. Jag tror absolut inte att MLGT kommer bli en produktionsbil. Jag tror inte att de specifikationerna som finns på den bilen kommer att vara i närheten av produktion. För att den bilen skulle bli snordyr, ingen skulle ha råd med den, och så skulle den mest stå folk och titta på den. De skulle inte sälja några. Bilen har ett batteri på 175 kWh eller något sånt där dumt. Det skulle liksom inte funka. De kommer ju behöva sälja en otroligt nerbantad version av den bilen om det är så att de inte tar tekniken och gör någonting annat med det istället.
Skulle säga att MG är väl en inte helt hundra jämförelse. Det är väl helt enkelt så att MG kom till vårt land när den kinesiska tillverkaren som köpte varumärket MG smällde på den logotypen på sina elbilar.
Ja. Så är det ju absolut, men vi vet ju i dagsläget inte vilka som har köpt den.
Så är det ju. Det ska ju sägas det att att tillverka MG har ju nått framgång just för att de är så billiga framför någonting annat. Medan Saab hade ju det här problemet att de vägrade använda mycket av de komponenterna från GM. Och man skulle alltid utveckla egna saker, och det var ju därför man liksom inte lyckades göra några pengar istället för att ta någon random värdelös GPS-system från GM då. När GM i USA ägde dem. Jag tror att det här handlar om något helt annat. Och sen verkar det också vara liksom så begreppsförvirring då. Det här med att det är en europeisk koncern med två svenska bolag då, som har köpt MLGT-projektet. Det är, som jag förstår det numera, en europeisk koncern som har köpt två stycken projekt från NEFS. MLGT och ett projekt för självkörande bilar och sån teknik. Och kommer sen skapa två svenska bolag runt det här. Ganska så säker på att vi kommer få se en era av fordonsteknik i Trollhättan fortsättningsvis. Inte bara det här bolaget utan även Polestar storsatsar i Trollhättan och så vidare och så vidare. Det kommer hända väldigt, väldigt mycket där. Men just att vi skulle få en ny svenskt bilmärke som kommer nå framgång, det tror jag att vi kommer inte få se. Men vi kan ju hoppas att det händer så innerligt. För det hade varit häftigt.
Precis, det skulle jag tycka verkligen. Och just nu så har vi inte så mycket mer information att gå på. Förutom just det. Och det här med information att gå på, det behöver vi kanske klargöra när det kommer till andra saker. Typ bränder.
Precis, på tal om saker som skeppas då. Det är ju just nu när detta spelas in, så var det too soon på den kanske. Ja. När detta spelades in så fortgår branden på bilfraktarfartyget Fremantle Highway utanför Nederländernas kust. Och det blev ju ganska så snabbt då en rubrik om detta, att det är nog en elbil som har skapat den här branden. Och det där börjar ju bli lite symptomatiskt nu. Så fort det finns en elbil i närheten av något som brinner, så på något sätt så slutar alla formuleringar att det kan ju vara så att den var inblandad. Inblandad är ju denna bil och 25 andra elbilar, men så också 2857 fossilbilar är ganska inblandade. Vi ska strax återkomma till vad detta innebär när det brinner på ett fartyg, men det ska sägas att hela den här idén om att det var en elbil som skulle ha startat den här branden, det där har ingen bäring. Det är Electrek som har ringt upp den nederländska kustbevakningen, som då från början skulle ha spekulerat i att det kanske var en elbil som har startat det. Och det verkar vara något form av missförstånd. Det finns ingenting överhuvudtaget som de påstår inte det. Eller de säger det här nu att vi har aldrig sagt detta och vi vet inte vad det är som har startat den här branden. Det som nog citatet kommer ifrån är att man sa i en artikel att att den båten har 2857 bilar. Oj, se där. Det är till och med jag har missförstått. Det var alltså 25 av dessa är elbilar. Så det var alltså inte 2857 bilar plus 25, utan totalt sett 2857 bilar. Och att det här är svårt att släcka på grund av alla dessa bilar. Det är inte lätt att kontrollera den här branden och det här fartyget kommer att sjunka. Det som jag tycker är fascinerande med det här med att elbilar brinner är ju det här. Varför skulle de börja brinna är ju frågan. Jämfört med fossilbilar då, som ju är ganska lättantändligt material. Fossilbilar ska ju inte heller börja brinna av sig själv. Sådär. Utan det som jag kan tänka mig på ett sånt här stort fartyg, om man lagar grejer, man svetsar och det finns nog rätt mycket annat som har större benägenhet att börja brinna på sånt här fartyg. Och det underlättar inte då att det är 2857 bilar. 2857 fossilbilar minus 25. Snabb huvudräkning här. Vet du hur många liter det är i bilar, bensin eller diesel i tanken när de skeppas på det här sättet?
Ingen aning.
Nej.
2, 3?
Nej, 10 ungefär.
Jaha, det är så pass. Ja,
de ska ju köras upp och ner och hejvilt liksom. Så 10-12 liter i bilarna. Och sen så ska man inte glömma heller att, och så även i elbilarna, så kan det finnas lite olika oljor och sånt. Och då har faktiskt ytterligare ungefär 15 liter olja i de här bilarna. Så totalt sett så har vi alltså ett skepp med 70 000 liter brännbar vätska.
Är det med skeppets egna bränsletank?
Exklusive skeppets egna bränsletank, ja. Alltså okay. Det finns så mycket tråkiga saker som brinner i det här skeppet. Och det är nog det som är problematiken i det här. Att där bilar brinner så är det inte nice. Visst du till exempel att de här skadliga ämnena, man säger, jo men det är de här skadliga ämnena som om batterier brinner, det är inte nyttigt.
Nej, det har man ju hört.
Ja, men det är exakt samma skadliga ämne i alla bilar som har AC-anläggning oavsett drivmedel.
Ja, men AC, det är det ju inte så många som har nu för tiden, har jag förstått.
Sarkasm, ja. Härligt. Nej, så att det där är ju en sån grej som lätt blir mediaflyga och som fortsätter det här myten om att elbilar skulle brinna lättare. Vi har ju spelat in ett avsnitt med MSB som totalt tar hål på det. Utan elbilar är säkrare ur den synvinkeln. Och det har ju väldigt mycket att göra med att det saknar just då så brännbart material som bensin till exempel i dessa bilar. Vi fortsätter på europeisk nivå. Vi har ju tidigare pratat om att det ska vara DC-laddare, snabbladdare var sjätte mil runt eller längs vissa utvalda europeiska motorvägar. Så även i Sverige. E4, E6 och sen så upp från Göteborg till Oslo och sen så även Stockholm norrut. Och i en ganska avlägsen framtid så ska det också från Umeå till Stavanger, va? Som det ska gå igenom inklusive Kiruna och sådana saker. Och nu har det här klubbats igenom i Europarådet. Det ska gå igenom EU-parlamentet, det vill säga de folkvalda. Det ska gå igenom EU-kommissionen som någonstans är det närmsta vi har kanske EU-regering då. Även om det absolut inte är en regering. Och sen så ska det igenom rådet då, Europeiska rådet, som ju är att statsöverhuvuden, att själva länderna också ska få säga sitt då. Så nu är liksom Europarådet och kommissionen ense här om att det här ska hända. I det här också så har vi lite andra nyheter, nämligen fascinerande saker att alla flygplatser måste inom x antal år ha elladdning till elflygplanen. Nice. Så det är lite olika. Vi har 2025 med vissa saker. Det kan jag säga, det gäller inte flygplanen. 2030 och sådär. Så det finns lite olika datum att förhålla sig till. Men det som också hamnar över en viss storlek måste också kunna erbjuda laddning av båtar. Mm. Så. Men en annan sak som vi kan läsa i det här förslaget, det är att från och med ett datum som inte är riktigt, riktigt känt, men i framtiden så måste alla snabbladdare erbjuda kortbetalning, så kallad ad hoc-betalning via kort. Det måste gå att bara åka till en laddare, du ska inte behöva ha abonnemang, du ska inte behöva ha tagg, du ska inte behöva förbereda, du ska inte behöva app, utan du ska bara vid varje inväl laddare som är nybyggd efter det här datumet måste du bara kunna gå och blippa ditt betalkort på. Och det är ju någonting vi har pratat om innan, att det här är ju någonting som vi faktiskt efterfrågar.
Det är någonting som jag tycker att fler och fler börjar komma med också, och framförallt nu på sommaren när många är ute och kör i Europa så har man sett väldigt mycket bilder på både Tesla-laddare och Ionity-laddare och det med kortbetalning. Det är ju någonting som har varit på G väldigt länge, som laddtillverkarna har utvecklat, och det ska egentligen bara göras.
Yep.
Det är lite så jag känner, att kan vi komma i mål med den här frågan någon gång?
Och det är väl, känns väl som att tillverkarna springer snabbare än regulatorerna här nu. Det vill säga att Tesla har ju visat upp sin kortbetalning för deras V4-laddare.
Precis, precis. En ganska snygg integrering, och det är väl egentligen inget ovanligt att tekniken går snabbare än lagar och regler. Det är synd att det ska krävas tvingande beslut bara för att de ska faktiskt göra det.
Ja, och även Ionity har ju visat upp en lösning till exempel. De behöver kolla, så det här går ju snabbare lite i Tyskland exempelvis. Ja du, jag är lite småglad att YouTube kommer till Audi.
Alltså, deras skärmar är ingenting jag har direkt så här, åh gud vad skönt det vore att titta på YouTube-klipp på den här skärmen.
Tänkte du det när du satte dig i GT, den liten skärmen jämfört med allting annat man har kört? En sån miniskärm. Skärmen framför föraren är ju större än mittenskärmen.
Ja, just interiören i Audi e-tron GT var ju något som jag verkligen uppskattade. Du hade en liten skärm som var snyggt integrerad, som skötte media, den skötte navigation. Sen hade du fysiska reglage för klimatpanelen. Det är så där jag vill att en bil ska se ut. Jag tycker utvecklingen är så tråkig när vi går till skärmar överallt. Nu var det en väldigt speciell bil, men det var skönt att liksom komma in till en normal interiör så att säga.
Ja, så där ja. Och är bilen som våra e-tron GT-bilar inte var tillverkade från de här modellerna 2024, så har man ju egna appar på en rad Audi-bilar, så som när det kommer till elbilar då, Q8 och e-tron. Det var väl de elbilarna som gäller då. Men också Audi A4, A5, Q5, A6, A7 och A8.
Du hoppar över Q4.
Det gjorde jag. Anledning. För det är ju, är det en Audi?
Det är ett par riggar i fronten i alla fall.
Ja, det är det ju. Nej.
Mer kan jag inte säga.
Q4 har ju inte samma mjukvara som då de här bilarna som det de delar en och samma plattform egentligen då, de här skulle jag ju säga e-tron GT och RS e-tron GT har ju en annan plattform från Porsche Taycan då, men det är väl samma mjukvara då, kan vi anta. Ja, det är ju samma mjukvara, för vi känner igen den så väl då, medans Q4 påminner om den. Den ser likadan ut, men den har sina egenheter. YouTube, Apple Music och sådana saker finns, och YouTube är helt nytt här. Jag ska försöka spåra upp en lite nyare Q8 och göra en liten video om det här, så ska jag prova hur det är att titta på YouTube på den här lilla skärmen. Frågan är ju om nästa Audi har en större skärm.
Ja, jag har inte hunnit kolla så mycket på det än faktiskt. Men det är ju så att Audi har visat upp Audi Q6 e-tron här för vissa medier som har fått flyga till Färöarna för att ta en titt på en förproduktionsbil av den här modellen. Den här bilen är byggd på en PPE-plattform, och det står för typ Premium Electric någonting. Det där kan du bättre än mig.
Premium Platform Electric.
Såklart.
Lite Yoda-språk då.
Jag hade nog sagt tvärtom. Strunt samma. Det är ett 800 volt system i den här bilen, vilket betyder att vi kommer kunna ladda jättesnabbt upp till 270 kilowatt DC. Det är ett 100 kilowattimmars batteri som sitter i den här bilen. Den är all-wheel drive såklart, AVD. Dubbla motorer. 280 kilowatt total motoreffekt på den här bilen, som ska göra att den går från 0 till 100 på så här 5,9 sekunder eller något sånt onödigt. Den ska ha få en förväntad räckvidd, och nu är vi tillbaka på det här med VLTP och förväntad räckvidd. Den har alltså inte VLTP testats än, så Audi har bara vad de tror, och då säger de upp till 600 kilometer. Jag gissar på att det är i stadsmiljö, att det absolut inte är en blandad körning på den siffran. Är det en blandad körning så är ju det toppen.
Den gick ju, de som testade den här på Färöarna sa ju att den var ju rätt töstig.
Ja, och därför tänker jag att 600 kilometer estimerad räckvidd, det är ju i stadsmiljö.
Ja, det får vi se. Jag noterar ju att den har samma, i alla fall dessa bilar, har samma touchknappar som Q4 på ratten.
Mm,
varför härligt. Audi? Varför? Jag tycker Audi borde ha mer självförtroende där. och säga men vi är lite konservativa, vi gillar det här lite med fysiska reglage och så, även om Q4-ratten är bättre än ID4-ratten då, men, eller kontrollerna då. Generellt sett så blev jag så bara, hopp. Ja, den såg ut som en, ja, om man elektrifierar en Q5a typ.
Ja, det är lite tråkigt just det där med ratten, att de fort, alltså hur stora led är det egentligen inom det där bolaget? Det måste ju vara enorma när vdn har gått ut för länge sedan och sagt att vi ska gå bort från det här. Och så kommer de med nya modeller som har kvar de här knapparna. Vi har ju både ID7an. Den har ju kommit efter att deras vd sa att knapparna skulle bort.
Touch-reglage, menar du? Knapparna ska dit.
Ja, ja. Ja, men att man ska köra med fysiska knappar på ratten. Jag tycker att det är jättemärkligt hur man liksom inte kan göra om några detaljer. Sen som sagt, som jag har nämnt tidigare, många ägare säger ju att det funkar och att det bara är vi recensenter som gnäller om det. Jag har ju en Cupra Born på G, så får väl testa.
Fast det är ju jobbigt med framförallt på Cupra då, Skoda och framförallt Volkswagen. Det är lätt att trycka fel. Helt plötsligt så aktiverar du hur lång distans du ska ha mellan bilen när du försöker göra någonting annat. Så där, det är så här dubbelnatur på knapparna. Nej, Audi, det kan vara inte för sent att få tillbaka. Jag gillar ju verkligen det här med scrollhjulen där de finns. Det är riktigt, riktigt bra. Bland annat så skillnaden mellan Kia EV6 och Ioniq 6 är ju att Kian hade ju switchar. Du trycker upp och ner två stycken på höger sida av ratten. Och det var ju bara så, oh, vilken switch var det nu igen? Medan Ioniq 6an hade ju då ett scrollhjul för volym upp och ner. Och sen så det andra var för, ja, det var ju för musiken. Nästa låt. Sådär. Och det känns som att Audi har ju verkligen, det finns inget att lösa där. Man har den här jättetydligheten där på höger sida. Så har du, trycker du höger så har du en ny låt. Trycker du vänster så går du tillbaka. Ratt eller scrollhjulet upp och ner så scrollar du volymen. Menar, det behövs ingenting mer på höger sidan. Det är klockrent liksom. Sådär.
Nej, jag håller helt och fullt med.
Sen är det ju det här igen då. Liksom. Det är stora bilar och stora batterier och sådär. Och det är fyrhjulsdrift.
Det här är ju det, ändå liksom, mellansegmentet mer. Det är ju här jag tänker att XC60 kommer tävla liksom. Ja. Den här kommer ju tävla med Volvo XC60 som är en väldigt populär bil i Sverige. Det är det här som många tjänstebilsförare vill ha, förutom A6an kombin som också kommer snart då. Nästa år så kanske vi börjar få se att Audi börjar faktiskt få ut bilar som är för i större volym än bara Q8an som, och Q4.
Ja, det är lätt att glömma det faktumet att de nya bilarna hela tiden ska vara en klass mindre än den äldsta bilen de har. Där kan det vara vissa förväntansdiskrepanser. Man tänker så här, ja, men Q8 börjar bli gammal. Den var gammal redan när den kom, han är Q8 e-tron. För den är ju, det är ju gamla e-tron. Och så har den fått lite ny front och lite bättre aerodynamik och större batteri och sådär. Men det är ändå den här ganska gamla bilen. Och sen då när det kommer helt nya bilar här då, så känner man, ja, men nu kommer vi verkligen få se Audis elbils. Jo, fast den ska ändå prissättas lägre och vara lite mindre exklusiv än den gamla. Så där har nu Audi liten identitetskris framöver.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jaha, Kristoffer Gullin, dags för ett nytt kapitel. Det är lite som en sån här YouTuber som har det här, oh, everything changed, I regret this, och sen handlar det bara om någon recension av en kamera. Är det en kamera du ska... Är det en kamera du ska recensera här nu, Kristoffer Gullin? Eller vad är det som händer? Vad är det för nytt kapitel vi ska vända blad till?
Rent krasst så händer det ju inte jättemycket egentligen. Det som kommer hända är att guiden om elbil, alltså själva namnet, är något som jag har känt har varit lite väl ambitiöst nu på senare tid. Och det har blivit någonting helt annorlunda från vad jag kanske tänkte mig från första början. När jag började skriva guiden om elbil.se för ett och ett halvt, två år sedan, så var det ju tanken att det skulle vara en guide om elbilar och inte så mycket mer. Det har ju blivit liksom en hemsida, det har blivit YouTube, och nu för tiden så är det även podd. Och jag känner att namnet representerar inte mig. Och dessutom nu på senare tid så är det många företag som även har börjat med den här elbilsguider och sådana saker. Där jag har fått frågan om jag har något samarbete med det här företaget. Och min logga som jag använder för guiden om elbil är egentligen en stockbild. Alltså en bild som man kan hitta i en bildbank på nätet. Och det är ett annat företag som inte är direkt inom elbilar men är inom energi. Och det blir ju automatiskt mot elbilar då. De har också använt sig av den loggan där jag också fick frågan om jag har om jag är involverad där. Och då känner jag att det här håller inte längre nu. Det kommer bara bli större och större härifrån. Det bästa jag kan göra om jag ska göra någonting är att göra det nu. Och därför så kommer guiden om elbil byta namn till elbilsmagasinet istället. Och då blir det nytt namn, det blir ny logga, men i övrigt så kommer ju allting stanna. En förhoppning jag har är ju dock att med ett elbilsmagasinet som namn så får man en möjlighet att bredda sin typ av innehåll. Där jag kanske kan göra andra typer av reportage som jag känner att jag inte har kunnat göra idag baserat på liksom mycket namnet och att det här är inte den här kanalen. Så liksom. Så att jag har en förhoppning om att ett namnbyte ska kunna förändra lite typen av innehåll. Kanske inte nu i början och kanske inte under 2023 ens. Men att från 2024 och framåt att det här blir en ny typ av märke eller branding, vad man ska kalla det, som står för någonting annat än vad guiden om elbil idag gör.
Men när vi lyssnar på detta, har du bytt namn då?
Ja, kanske. Nej. Klockan 12.00 går videon ut måndag den 31 juli. Så att det här är first hand exclusive om man lyssnar innan 12.00 måndag.
Just det. Ja, då får ni hamra på, ska du ha sån här att du lägger upp och att liksom om 3 timmar så kommer den här videon komma igång. Så att alla får vänta. Nej, okej. Nej.
Tyvärr, så tråkig är jag. Det blir bara en ganska standardvideo där jag lite förklarar hur jag tänker och tycker. Och sen under måndag kväll, tisdag där någonstans, så ska jag väl börja försöka göra om allting och få bort namnet. Har ju en ny hemsida som redan ligger uppe, elbilsmagasinet.se, som jag personligen tycker ser lite bättre ut. Den har också lite roliga funktioner, bland annat ett bilsök som jag kallar det, där man helt enkelt kan söka upp alla bilar som vi har i Sverige, alltså elbilar såklart, och filtrera och söka lite på vad det är man själv är ute efter. Bland annat så finns det möjlighet att sortera på dragkrok, eller om man vill ha bara bilar som får dra 2 ton och får samtidigt få köra 60 mil eller mer enligt VLTP då, så kan man filtrera på det. Det finns också specifikationer som jag har hämtat från evdatabase.org som jag importerar in. Och där finns det lite spännande saker gällande VLTP. För VLTP har ju den här, som vi pratade om förra veckan, estimerade räckvidderna. Men det står egentligen ingenstans. Men på elbilsmagasinet nu så står det. Där finns det tydligt estimerade räckvidder för både motorväg på vintern och för sommaren. Då är det motorväg, blandad körning och stadskörning sommar och vinter. Så då kan man få ett lite bättre hum av hur bilarna kommer bete sig i varmt versus kallt väder.
Spännande! Och frågan är ju vad elbilsmagasinet säger om senaste vrålåket som du har kört Kia Niro EV.
Precis, jag har ju som jag sa kört lite billigare elbilar nu än vad Peter Esse har. En av dem är Kia Niro EV och det är ju den här nya uppdaterade versionen av Kia Niro som de kom med förra året vill jag säga, 2022. E-Niro, den tidigare versionen har ju funnits ganska många år vid det här laget och var ju faktiskt väldigt populär till en början eftersom det var en av de få familjebilarna som faktiskt gick att köpa för rimliga pengar. Vi hade ju Tesla Model S, vi hade ju Nissan Leaf och de här grejerna, men Nissan Leaf är väl kanske inte riktigt familjebilen och Tesla Model S är ju väldigt dyr, eller var väldigt dyr, den är fortfarande väldigt dyr, men var väldigt dyr då också.
Den hade ju också, den var också känd för att visa distansen på ett mer rimligt sätt än många andra bilar.
Ja.
Det var en sån här grej med den som man bara sa, åh shit, det stämmer. Typ så
här, jo men helt, precis. Helt. Det var ju en bil som det man såg var det man fick lite så.
Ja.
Det var inte massa bells and whistles, det var inte massa fart och fläkt, utan det var en ganska tråkig elbil som tog dig från A till B med familjen, vilket också är någonting som många faktiskt är ute efter. Alla är inte ute efter teknik under eller någonting sånt. Och det var ju det som jag skulle säga gjorde Kia E-Niro ganska populär. Den började ju se lite utdaterad ut, så nu har Kia kommit med en ny Niro EV har de döpt om den till då. Och den går fortfarande att köpa som hybrid eller laddhybrid, men EV-versionen är väl den som man förväntar sig ska sälja bäst. Vi har väldigt mycket, vi känner igen oss väldigt mycket från den gamla Niro EV. Det är fortfarande en ganska billig relativt sett bil. Den börjar på 530 000 kronor och då får man ju ta billig inom situationstecken. Vi har fortfarande en VLTP på 463 km blandad körning då. Vilket jag inte tror är helt omöjligt att komma upp i en fin dag i 70-80, någonting sånt där. Eftersom det är en bil med låg förbrukning, något som gamla E-Niro också hade. Jag blev positivt överraskad när jag körde den här och insåg att förbrukningen är inte så dum ändå. Och med tanke på att den bara har ett batteri på 64,8 kWh netto, alltså användbart, så behöver den ju en låg förbrukning för att få en vettig räckvidd. Det är ju det här jag säger att tillverkarna ska göra. Mindre batteri, men också en lägre förbrukning. Och det är det Kia har gjort här. Och då kommer man ändå 463 km, vilket jag tycker, eller tror, kommer räcka för de allra flesta. Det här är en bra familjebil som tar den från A till B. Det är sköna säten i den. En fjädring som jag tycker är något mjuk egentligen. Jag hade velat haft en lite mer styv. Men samtidigt så kan jag köpa det för att det är inte den typen av bil som man kör aktivt med eller någonting. Den här tar det från A till B med hela familjen. Vi har ju 11 kW AC-laddning och sen har vi det stora problemet som fanns även i E-Niro. Att den laddar bara i 80 kW DC. Det är för lite för en elbil år 2023. Det tar 41 minuter att gå från 10 till 80%.
Det är som den gamla goda tiden ju.
Ja, och det är så otroligt synd att de fortfarande inte har fått upp den där i en högre hastighet. Bara 100 kW hade ju gjort märkbar skillnad. Det hade ju gjort allting så mycket bättre. Men så har man, jag tror att i papperna hos Kia står det till och med 72 kW, men jag kom upp i 80 och alla andra tester jag har sett kommer också upp i 80, så att jag förstår inte varför de säger 72. Men det är ju den stora begränsningen, det gör ju att bilen blir ju jobbig att åka med. Jag gjorde en långresa på den här och så bara, nu har jag ätit, ska jag rulla tummarna lite grann? Ja. Och så när man har rullat lite tummar så inser man att okej, den har fortfarande bara på 70%. Och då lästar man och så åker man istället.
Det är lite som den gamla, det gamla goda tiden håller jag på att säga. Det finns ju inget gott med det ju.
Nej, jag tycker inte det. Och när bilen börjar på 530 000 kronor, den konfiguration som jag skulle rekommendera att folk köper kostar 560 000 kronor. Och för 560 000 så kan man ju få en Tesla Model Y också. Och nu börjar vi liksom ifrågasätta Kia Niros pris här. Jag tycker personligen att den här mellanversionen som folk borde köpa skulle ligga närmare 500. Skulle de kunna lägga den på 499 eller 500 exakt? Det tror jag skulle verkligen vara jättebra för den bilen. För den är i dagsläget 50 000 kronor för dyr för det man får. Och då är DC-laddningen en stor del av problemet. Vi har ju också Apple CarPlay som kör med kabel tycker jag är jättetråkigt.
Jaha, men det är ju Kia-grejer generellt sett.
Jo, men precis, det är det ju. Och kollar man på Kia EV6 så känner man igen väldigt mycket interiört på Kia Niro EV eftersom de har tagit väldigt mycket av designspråket från den bilen och satt in här. Så den känns ju fräsch och modern på insidan. Det är liknande stolar som är trevliga att sitta i. Man får bara dra 750 kilo. Även där hade det varit trevligt om man kunde bumpa upp det till 1000 kilo i alla fall. Men så är det tyvärr inte. Det är 4 av 5 stjärnor i Eurocap. Lite dåliga poäng på stödsystemen. Det tycker jag är ganska dåligt för att vara en så stor tillverkare som Kia ändå är. Den var lite vinglig på motorväg också så att jag förstår det fullt. Och om man släppte ratten och lät bilen köra på bara, så efter de här varningarna som dök upp så stängde den bara av funktionen istället för att stanna bilen.
Det är så klassiker.
Och det tycker jag är faktiskt riktigt dåligt. Om den inte känner av att föraren tar tag i ratten så ska ju bilen bromsa in och stanna och hålla bilen på vägen. Här så började du driva åt sidorna så, när systemet slogs av i 70 som jag låg då. Det tycker inte jag är helt okej. Sammanfattningsvis av den här bilen då, så kan man väl säga att som den är nu så tycker jag att den är 50 000 kronor för dyr. Hade den haft 1000 kilo dragvikt, 120 kilowatt DC-laddning, då hade jag kunnat gått med på att den kostar så mycket som den gör. Någonting som jag glömde nämna, någonting som du blir glad över, det är ju att den faktiskt har vehicle to load.
Just det.
I upp till 3,6 kilowatt, vilket är en fas 16 ampere. Och i de flesta hem så sitter det 2,2 kilowatt i väggarna. Så att hushållsapparater som du stoppar in hemma funkar bra även för den här bilen. Jag stod och strök en skjorta ute i trädgården till exempel med ström från bilen. Så det är ju kul att se den tekniken. Men jag tror att den har åkt mycket på en räkmacka där från EV6an. Jag vet inte om det är det som de vill ha betalt för. Jag hade ju hellre sett att den funktionen inte fanns och så lite snabbare DC-laddning. Och även lite högre dagvikt för det här priset.
Just det, jag vet inte om det tar ut varandra det där.
Nej, jag vet inte heller egentligen. Jag tror att en högre dagvikt på 1000 kilo och en snabbare DC-laddning är mer användbart.
Det här handlar ju lite om att det här var ju en bil som var rätt tidigt ute. Och när den sen uppdateras så uppdateras den inte tillräckligt mycket för att vara så mycket mer än att vara lite tidigt ute. Något lite längre, lite modernare interiör. Men i grunden så samma laddning som var okej då. Och numera så är det inte okej bra nog. Det kan man väl konstatera.
Ja, lite så. Det är där jag tycker att man skulle behöva prissätta bilen på ett bättre sätt.
Det tror jag, det är nog det enda man hade kunnat göra. Så den hade ju, den var ju verkligen, det var ju något kvartal då Kia Niro, då som den hette.
Jag tror att det var till och med ett helt år som Kia e-Niro var liksom bäst sålda elbilen, eller om det var elbilen som vi hade sett flest av.
Det var ju att Kia Niro som helhet, alltså både bensin och plug-in och elvarianten sålde väldigt, väldigt bra. Men det var ju för att man hade en sån riktigt, riktigt sjuk privatleasingkampanj på dem. Allihopa då, oavsett drivmedel. Och det är det man måste göra, tror jag, på den här bilen för att den ska... Jag menar, den jämfört med MG exempelvis som vi tog upp innan, så hade den bara legat, inte i samma pris, för det är ju omöjligt, men ändå nära, så tror jag att man hade rekommenderat en Kia Niro vilken dag som helst.
Just nu kostar Kia Niro typ 100-130 000 kronor mer än MG ZS EV, och det är ganska mycket pengar.
Och några privatleasingkampanjer att tala om har de ju inte alls, för den är ju
den börjar på 6200 i privatleasing, tror jag. Det är ju många som, den som jag kör nu, BYD Atto 3 som har nämnt att man tar den istället för Kia Niro på privatleasing, och det kan jag förstå, för Atto 3 finns för 3,3 i privatleasing. Men för om man ska köpa den bilen så kostar den 555 000 kronor. Och det kan jag inte rekommendera någon. Jag ska inte prata BYD allt för mycket här nu, men köp inte en Atto 3 för 555 000.
Framförallt så se till att hålla den laddad över 10%.
Ja, det ska man också göra. Annars kan man få åka bergare, har jag hört eller varit med om. Det får vi ta någon annan gång kanske.
Du ringde åt en kompis, ja precis. För är den här podden klar för veckan?
Precis, den där måste sitt slut. Ja. Vad roligt. Då önskar jag att ni går in på elbilsmagasinet.se eller besöker Elbilsmagasinet på YouTube från och med måndag efter klockan 12. Om ni är intresserade av att höra mer från mig. Och er, vill ni istället ha med Peter att göra, så kan man gå till YouTube och söka efter Peter Esse, så dyker hans fina ansikte upp där.
Just precis. Hur många gånger kommer du råka säga fel på Elbilsveckan och Elbilsmagasinet nu då?
Ja, du tänkte Elbilsveckan och Elbilsmagasinet.
Ja, den är ganska...
Ja, nej, den. Däremot så jag har jag behövt ta om ett par video... som jag har börjat med. Hallå, jag är Kristoffer från Guiden och Elbil här. Och,
det.
Ja, det har gått åt ett par tagningar.
Det har gjort det, va? Ja, vad härligt. Ni når oss på info@elbilsveckan.se för poddens del då. Och tänk på att ni kan kommentera veckans avsnitt på Spotify och Apple Podcaster. Och slutligen så tackar vi också ljudtekniker Dennis Klarin för sitt mästerverk här. Vi hörs nästa vecka. Kör försiktigt. Hej!
Hej på er!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.